grund av korset. Hänger ni med? När vi tar emot. Utvalda. Så när jag satt med den här nykristna liksom och jag säger så här. Vet, ingen kan rycka dig ur Jesu hand. Ingen kan rycka dig ur Jesu hand. Men de här, de tar emot evangeliet. Och vi ser att det här är ju verkligen så här det ska vara. Att evangeliet ska presenteras i kraft, i helig ande och i full visshet. Wow. När jag läste teologi för många år sedan så gjorde jag ett... Jag gjorde en uppsats över en svensk pingstpredikant som heter Georg Gustafsson. Han är mest känd för sina överdrifter. Han hade, du är en gammal pingstpastor, han var känd för att han har sagt att han gått på hundratals djurotter. Och så har han gråtit hinkvis över sina överdrifter. Men när han blev frälst, man bad en hel natt med denne Georg, för han var ökänd i Värnamo. Han var revolutionär, han väntade på att Röda armén skulle komma till Sverige och han hade ett laddat gevär som skulle skjuta brukspatron. Men han blir frälst, han får syndanöd, blir frälst och man ber med honom hela natten. Bad igenom. Och på morgonen då hade han full visshet. Fullvetet om frälsning. Och så gick ryktet, hade gått ut om att Georg hade böjt knä i frälsningsarmén. Han frälst. Och denne Georg, han grundade sen ett antal stora, eller dels grundade han ju Värnamo pingstförsamling. Och så kommer han, efter det så kommer han till Jönköping. Under hans tid i Jönköping så döp man, jag tror det är för 2000 människor. Han var ju pastor där i två omgångar. Och sen så kom han till, han var ju pastor i Norrköping. När han kommer till Norrköping så, när han kliver av tåget så möter han möter andefursten över Norrköping. Beskriver Ivar Lundgren i boken Jesus visionären. Hans hustru dör. Den här andefursten talar till honom och säger, vågar du utmana mig? Han var känd för sin bön. Hans byxbenen på knäna var alltid utslitna. Han bad så mycket på knä och ropade till Gud för människor och för staden. Det kom mycket i mitt hjärta här. Men han fick en skräddare i Norrköping som lovade, jag ska alltid laga dina byxor om du fortsätter att be. Och det blev väckelse i Norrköping. Han blev också pastor, tror jag, i Eskilstuna och det blev väckelse. Baka in i Thessaloniki, de tog emot evangeliet som presenterades i den heliga andes kraft och gav full visshet. Ska vi göra så här att vi lägger fingret där i första Thessalonikerbrevet och sen så går vi till Apostlarna 17. Jag ska också se på kontrasterna mellan Thessalonike och Berea. Mottagligheten för evangeliet kan variera, om man säger så. Det finns platser där det är vidöppet, det finns platser där det är stenhårt. Ibland kan det vara i samma stad. Olika delar av en stad. De tog vägen över... De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade. Det är viktigt. Han upprätthöll alltid detta. Och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte. Den är Jesus som jag förkunnar för er. Han är Messias. Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker. Så nu har vi hedningar som blir frälsta. Stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Vad sa du? Ja, precis. Det hade kunnat stanna här. Fantastiskt, vilken väckelse. Va? 3 veckor så läser vi vidare. Men judarna blev avundsjuka. Och fick med sig en del onda män från gatan. Och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: nu är de här också. Halleluja. Det som vänt upp och ner på hela världen. Jag älskar det citatet. Och vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De gör tvätt emot kejsarens påbud. Allihop. Och säger att en annan är kung. Som heter, en som heter Jesus. Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta. Och då lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Redan samma natt skickade bröderna iväg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till synagogan, till judarnas synagoga, så de ges ju inte. Folket där, visst nu, folket där var öppnare än i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, liksom ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Men så kommer också upploppet dit och de är tvungna att lämna. En fundering man kan ha med sig, vi ska med det in i frågorna sen. Hur kommer det sig att på en del platser är det mycket mer öppet och på andra platser är det stängt? Det var också för Jesus. Markus evangeliets 6:e kapitel. Jesus kommer till sin hemstad. Hemstaden kommer han till. Och man tog anstöt av Jesus. Man börjar ifrågasätta honom. Man ifrågasätter, liksom, vem är han? Är inte det här Josefs son? Och så kan man läsa där i 6:e kapitlet att Jesus förundras över deras otro. Och att Jesus, som hade fullt mått av heliga ande och inte läckte någonting, hänger med. Han kan bara bota några genom handpåläggning, står det. Kontrasten är ju slutet på kapitlet. Då Jesus kommer till Genesaret. Där är det vidöppet. Man tar alla sjuka och går ut med dem. Så att de ska kunna röra vid som hörntofsen av hans mantel. Och alla som rör vid honom blir friska. Så det här är kontrasterna. Ändå är det så här, och det ser vi också nu här i den här texten här, om vi går tillbaka nu in i första Thessalonikerbrevet då, så är ju erfarenheten av att motstånd, förföljelse, där ska Marie undervisa mer om lite längre fram, det är ju väckelsens utsäde. Alltså, det är någonting som gör att hårt motstånd leder till starkare tro. Hårt motstånd leder till att människor omvänder sig. Medan bekvämlighet, allt är möjligt för er, det leder till avfällighet. Jag har ju hört, många år hörde vi om Yonggi Chos församling i Seoul. Världens största pingstförsamling. Och det är ju så att väckelse leder till bättre levnadsstandard. Förändra människors liv. Men då kommer detta med bekvämligheten. Så man börjar få problem i den församlingen också med världslighet. ljumhet. Lukewarm Christians. Vi kan se på vår egen historia i Sverige och svensk väckelsehistoria. Jag har varit pastor i Motala, det är en av landets äldsta baptistförsamlingar, grundad 1856. Du vet, när de hade sitt första dop, då blev man inte landsförvisad, för det hade blivit lite lättare, men pastorn fick ju böter. Pastor fick böter, och de första baptisterna blev landsförvisade. Samtidigt då som detta sker så ökar ju dessa väckelserörelser. Trots motståndet så ökar antalet medlemmar i dem. Om vi tar den svenska pingströrelsen. När det var som mest motstånd mot pingströrelsen så växte den som allra starkast. Sen ville man bli etablerad i samhället och då avtog det. Wow. De här troende i Thessaloniker, de tar emot Herrens ord under svåra lidanden. Men vi ser en väldigt nyckel här. Och det har att göra med helig ande. Vad står det? Den glädje som den helige ande ger. Och så ser vi här att den här gruppen av troende, Paulus är tvungen att lämna. Men Herren har påbörjat ett gott verk. Det skriver Paulus till de kristna i Filippi. Det gäller också de kristna här i Thessalonike. Och han ska fullborda det. Han ska fullborda det. Så deras tro ger eko. Och så skriver Paulus, ni har blivit ett föredöme för alla troende. Wow! Sista meningen här. Vi behöver inte säga något mer. När vi läser liksom Paulus brev så är det liksom mycket tacksägelse. Så kommer en massa förmaningar. Det är inte alls mycket av förmaningar i första Thessalonikerbrevet. Paulus måste reda ut en del saker. Man får lite saker om bakfoten. Lite vilseledda sådär. Men det är inget fel på deras tro. Det är inget fel på deras livsföring. Utan de är vittnen för Kristus. Överallt har er tro på Gud blivit så känd så att vi inte behöver säga något mer. När vi har bibelstudium så ska vi förflytta oss ifrån dåtid till nutid. Wow, här sitter vi i en grupp människor i Skogakyrkan. Wow. Vi ska vara föredöme för troende. Alltså vi ska vara föredöme när det gäller vår tro och efterföljelse. Jag talar inte om liv, alltså kristna som sitter på några pedestaler, utan att vi ska vara kända för vår tillit till Jesus Kristus.
Får jag fråga en grej bara?
Ja.
Eller får man ställa frågor?
Ja. Vad tänkte du fråga?
Ställ ingen fråga.
Jag tycker att du säger det väldigt bra. Och jag bara undrar rent praktiskt så. Hur lever man inte som en medelklassvensson i så fall? Om man ska vara levande. Mm. Om du förstår vad jag menar.
Men ta med den frågan vi möts. När vi sitter och samtalar lite,
ja.
Så tar ni med den i en grupp så får ni samtala tillsammans.
Ja.
Sen tänkte jag bara leverera ett svar. Jag kan leverera ett svar. Men vill jag inte göra det nu.
Mm.
Utan vi samtalar det. Jag tror att Herren vill säga någonting här. Vilket eko ska gå ut? Vad var det för eko som gick ut? Jo, det var deras efterföljelse av Jesus Kristus. Deras gärning i tron. Deras arbete i kärleken. Deras uthållighet i hoppet. Flera av er kanske var här när vi hade broder in här. Alltså det räcker bara att titta på den karen. Så blir jag glad. Jag hade också förmånen att sitta med honom. Jag hade honom i tv-studio. Och så satt jag med honom. Där liksom tv-kameran var släckta. Och vi började samtala. Och så började han profetera in i mitt liv. Och Han har faktiskt lovat mig att be varje dag för mig. Jag tänker att det är många han ber för. Så ställer jag frågan till han så här. Hur gör ni? Sådär. De lär sig Bibeln. Inte att de läser Bibeln, utan de lär sig. De lever i ordet. Så en kinesisk kristen, du vet, det är tufft att vara kristen i Kina. Och tänk så många missionärer de sänder ut också. Faktiskt 10 000 missionärer bara i den organisationen som Broderin har. Du vet, de är i ordet, de är rotade i ordet, de är i Kristus. Så det här är... Eko ska gå ut härifrån. Det ska gå ut från dig, från mig. Ett eko av efterföljelsen av Jesus. Vi går vidare. Nu har ju Paulus inte bara hört om församlingen, utan han får nu vittnesbörden ifrån andra. Wow. Alltså de här som har fått ekot, de berättar själva vilken ingång vi fick hos er. Wow. När man läser Paulus och läser hans brev så är det ju en, han ger allt. Man kan läsa om hans förböner, man kan läsa om den nöd. Alltså hur han går igenom eld liksom. Det är så att han förtär. Så han talar om att han har fött dem med smärta. Och han har blivit som en far för dem i Kristus. Vilken ingång vi fick hos er. Det har ju också att göra med, som vi läste innan, att de såg hur de levde på den här korta tid. Inte ens en månad. Så dessa människor som kommer till tro, Paulus, Silas och Silvanus, deras liv med Kristus gjorde sånt avtryck på den här gruppen av människor. Så de förstod, de här gudarna som vi har tillbett, för det fanns ju massa gudar, de lämnar vi. Hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna. Att tjäna den levande och sanne Guden. Och vänta på hans son. Wow. Det är det här som gör. När det har skett en verklig omvändelse. Du har gått från mörker till ljus. Du har blivit befriad. Alltså jag är så välsignad att växa upp i en kristen familj. Fantastiskt. Och så många i min släkt som har tjänat Jesus. Och vi tänker på den församlingen i Thessaloniki då, så är de är ju första generations kristna. Men det finns ingen väg tillbaka. Har man mött Jesus Kristus, blivit drabbad av honom, du kan inte gå tillbaka. Nu ska jag säga någonting, och jag säger inte att det behöver vara så, men när det sker så funderar jag ibland, vad var det egentligen? Hur var det egentligen med omvändelsen? Jag har varit med om människor som har sett Gud göra starka saker, blivit befriade från onda andar, blivit helade, och sen för en kort tid så, yes Jesus! Och sen bara borta. Helt borta, det är som att det aldrig existerar. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Som räddar oss från den kommande vredesdomen. Halleluja. En kristen har gått från död till liv. Wow. Syndens lön är döden, så det skriften. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. genuin omvändelse har skrivit här från synden. Det leder till förvandlade liv. Jag har haft nåden att få följa ett antal människor där jag bara förundras över. Jag bara förstår, det här är på riktigt. Det här är på riktigt. Jesus frälser, Jesus förvandlar, Jesus gör allting nytt. Inte att kamp är borta eller att du kan brottas med saker och ting, men det är omöjligt att kunna gå tillbaka. Jesus. Vi går vidare. Vi ska få samtala sen också. Det här besöket, ja, jag tänker att Paulus var just den. När vi läser apostlärningarna så är det ju inte by coincidence saker och ting händer riktigt. Utan de är ledda av den heliga ande. Alltså de lever ju ett sånt förhållande med den heliga ande så att de är ju helt ledda av anden. Man kan läsa om hur anden, i det 16 kapitlet så hindrar den heliga ande. Och de måste ta väg, alltså det som den heliga ande regisserar. Så att Paulus kommer dit och det är en kort tid. Jag tänker inte att de visste att det skulle vara så kort tid. Men Paulus visste ju, vi är här därför att Gud har satt oss här. Så tänker jag. Vårt besök hos er var inte förgäves. Det som kännetecknar Paulus liv, det är ju att han från början vet att han ska lida för Kristus. Jag vill bara påminna om det. Ska vi gå tillbaka lite i apostlärningen igen? Så går vi till det 20 kapitlet. Det återkommer ett par gånger. Det här tilltalet som Paulus får som omvänd. Tänk och veta det från början. Du ska lida för mitt namns skull. Du ska dö för mitt namns skull. Ändå säger Paulus, jag vill. Apostlarna 20. Ska vi se. 23. Vi har sett innan här. Det är vackert avskedstal. Paulus tal till de äldste Efesos. Nu är vi 17 mil från Thessaloniki, tror jag. Nej, det är vi inte. Det är från Kolosser. Jag blandar om. Ursäkta. Från Miletos skickade han bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de var framme hos honom sa han till dem, ni vet hur jag har levt hos er hela tiden. Här återkommer det här. De här nyomvända i Thessaloniki kunde se på Paulus och förstår, så här följer man Kristus. Ni vet hur jag har levt hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet. Under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Lyssna, jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er. Utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Och nu reser jag. Bunden i anden. Han har inget val. Han vet vad som väntar. Han har inget val. Därför han har sagt ja till Jesus. Och det kristna livet efterföljs är aldrig på våra villkor. Det är på hans villkor. Nu reser jag bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidande väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Oj. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Så trots allt med dem så läser vi här att Paulus skriver till dem, men genom vår Gud fick vi mod att predika Guds evangelium för er. Trots hård kamp. De gav inte upp. Min fråga var här. När han egentligen svarar på vad fick Paulus och hans medarbetare att inte ge upp. Det är det som får en del missionärer som kämpar år efter år utan synliga resultat, men de är trogna Herren. De kanske inte ens får uppleva under sin levnadstid genombrottet, utan det kommer senare. Vi har det lite här i Paulus ord i Apostlarna 20. Jag ska fullborda det lopp som Herren gett mig. Jag ska fullborda det. Han kommer vara trofast. För många år sedan, eller ja, det är faktiskt 30 år sedan. Så var jag på Bohuskusten när jag var ute med missionsbåten i Lida. Så fick jag göra vittnesbördet om Bohuskusten. Det har varit hårt andligt. Du har haft, man säger, en kyrklig rörelse med svartrockare, gammel kyrklig. Så det var mycket lag och inte så mycket nord. Hårt liksom motstånd och sådär. Men i början på 90-talet så är pingstförsamlingen i Strömstad med om en, och du också kommer ihåg, Kjell. En intressant tid med en andlig förnyelse i den heliga ande som leder till omvändelse. Människor kommer till tro. Församlingen växer. Och jag tänker att där hade människor hållit ut. Predikat. Jag pratade med en evangelist som hade blivit ivägkörd från ett ställe. Det finns också, nu går vi tillbaka till historien, men 1904 så kommer det en evangelist till Norge, till Ålesund. Mm-hmm. Är någon som har varit där? Så vackert där.
Ja.
Ja. 1904 så brinner staden ner. Alla hus brinner ner utom ett hus som kallas för Mirakelhuset. Där bodde en bedjare. Mm. Ungefär kanske 20 år tidigare så kommer Fredrik Fransson dit, som var en kolportör, evangelist, och han kommer dit med evangelium. Så först stänger man till kyrkorna på honom, han får inte tala i kyrkan. Och då är det en bedjare som upplåter sitt hus. Du kan bo här hos mig och min hustru, så kan du predika på våran liksom, ja, utanför på trappan. Men till slut leder att man kör ut honom ur staden. De tog inte emot evangeliet. Då kör de ut honom. Och så vänder han sig och så profeterar han över dem. På samma sätt som ni kör ut mig kommer ni att få fly ut ur staden. Ungefär sådär. Sen kommer denna brand som tänder på allt utom detta hus. Och en ängel uppenbarar sig för den här bedjaren som bodde där. Att det här skulle hända. Och ängeln säger: stanna kvar i huset. Den vill stanna kvar i trähus. Hustrun gick med på det, men hon ville rädda några saker, så hon tog ut några saker. Sen kommer detta eldinferno. Och vittnesbördet är: det luktar inte ens bränt från deras kläder. En människa dör. Det är en människa som vänder sig om och springer tillbaka in för att rädda några saker. Men det här leder till väckelse i Ålesund. Vi kan läsa om det här, finns på nätet, om väckelsen och mirakelhuset. Så att det faktiskt är under en ganska lång period. Så, alltså, de bygger ju bönhus och kapell. Och du kan inte köpa alkohol. För staden var ju känd för spriten, för spelandet, för prostitutionen. Men så kommer väckelsen och reser upp staden. Kommer du till Ålesund idag så är det som en vanlig stad.
När var den väckelsen? 1904.
Var branden? Ja, branden var 1904. Och det var då väckelsen kom. Väckelsen kom i samband med branden. Ja, kära Gud. Nu ska vi gå vidare. Oj, vi har på väsen till. Vår predikan kommer inte ur villfarelse.
orena motiv, dolda avsikter. Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet. Och därför talar vi som vi gör, inte för att behaga Gud, människor, utan Gud som prövar våra hjärtan. Det är ju återkommande hos Paulus att det han kommer med har han inte fått av sig själv. Han har fått av Jesus själv. I Galaterbrevet så går han till rätta med dem. Ve den som förkunnar ett annat evangelium. Det finns inget annat evangelium. Och det är ju evangeliet om Jesus, hans död, uppståndelse, om omvändelse. Det är det som leder till liv. Det är det som leder till att människor kommer till tro. Ingenting annat. Vi läser om Paulus här att han håller inte någonting tillbaka av det som hör till evangeliet, det som hör till Guds rådslut, utan han kan inte hålla tillbaka någonting. Han måste förkunna det. Och detta ledde ju i Thessaloniker till en konfrontation. Både, framförallt var det en andlig konfrontation. För det som håller tillbaka människor från att komma till tro är att de är förblindade av djävulen själv. Vi bara slår upp här andra Korinthierbrevet. Det fjärde kapitlet. Du förstår att den här kampen som är kring människors frälsning, liksom, det är inte att vi ska sälja in någonting. Det går ju aldrig att sälja in någonting. Det är bara Guds ande som kan ta bort. Så du ser din synd. Jag undervisade här igår på Burning Heart, så hade ett gäng tonåringar framför mig. Och det är en tjej, hon är för första gången i en kyrka. Jag trodde hon var med i gänget här. Så jag körde på ganska så här. Tal om att leva i Guds närvaro. Och bli fylld av hans kärlek. Och den här tjejen, hon bara tittar i så här. Sen ser jag att hon är med i förbönen och lägger händerna på varandra, så det, någonting hände ju där som gjorde bra. Jag ställer frågan till henne, varför är du här? Ja, jag funderar på att bli troende. 20-årig tjej. Vad är det som har initierat det? Det är den heliga ande. Andra Korinthierbrevet 4. Om vårt, vers 3. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de troende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, här kommer ni igen. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sade, ljus ska lysa i mörkret, han har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Nyckel i det här sammanhanget är ju Paulus ord, inte för att behaga människor utan Gud. Och här behöver varje evangeliets tjänare. Det tycker jag är en vacker beskrivning. Paulus kallar sig för evangeliets tjänare. Det är ständigt liksom rannsaka sitt hjärta. I vems namn talar jag? Vad är mina motiv? Precis som man var inne på innan här. Inga orena motiv eller dolda avsikter. Det som talas, det som förkunnas, ger det Jesus Kristus ära.